Män är fenomenala på att anpassa sig och hitta egna lösningar. Och små saker kan göra stor skillnad i det stora hela. I det här avsnittet vill Helene och Cecilia dela med sig av tankar och erfarenheter som de har fått när de har jobbat med barn med synnedsättning. Jag tror att det här kommer bli riktigt intressant. Så roligt att du är med och lyssnar. Välkommen till podden Synsätt och dagens avsnitt nummer 49. I den här podden pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi vill att podden ska ge kunskap på ett sätt som är lättillgängligt. Och vi som gör podden, det är Eva Karlholt och Margareta Svensson. Eva, hon jobbar som synpedagog och jag som kurator på Syncentralen i Jönköping. Så, då så ska vi fortsätta med ett nytt avsnitt som handlar om barn med synnedsättning. I förra avsnittet så fick vi veta mer om vad Syncentralens barnteam gör och vilket stöd som kan erbjudas. Idag så får vi träffa Helene och Cecilia igen. De ska berätta mer om sina erfarenheter utifrån möten med barn, främst i skolåldern. Du känner kanske igen dem från avsnitt 48, men för dig som inte gör det så följer inledningsvis en liten presentation. Och Helene, du kan väl börja?
Ja, Helene Tågerud heter jag och jag jobbar här i barn- och ungdomsteamet på Syncentralen som synpedagog. Och jag har en bakgrund som grundskollärare och har läst in en del synkurser.
Och jag heter Cecilia Larsson och arbetar som kurator i barn- och ungdomsteamet. Jag har då en bakgrund som socionom.
Och ni har ju jobbat länge med barn och ungdomar både på Syncentralen och precis som ni sa tidigare i skolans värld. Och ni har ju sammantaget träffat väldigt många barn och deras föräldrar. Och utifrån alla de här mötena så har ni fått kunskap och erfarenhet. Och det är ju utifrån dem som ni ska dela med er här till oss idag.
Ja, vi skulle gärna vilja berätta lite mer utförligt om saker som vi har märkt kan underlätta och förenkla i tillvaron. Och som kanske gör att man kan lägga sin energi på rätt saker. Mm. Och just det här avsnittet så tänkte vi att vi skulle rikta oss särskilt till barn med synnedsättning och deras familjer. Och i kommande avsnitt så kanske vi pratar lite mer till personer i barnets omgivning. Och då kanske främst förskola och skolpersonal.
Ja, och vi har ju genom åren mött många barn och ungdomar. Och det är verkligen givande. Vi har ju såklart saker vi vill berätta och informera om. Men vi får också lära oss många saker av barnen som vi möter. De hittar egna lösningar och strategier för att hantera saker i vardagen. För det är ju så, när man föds med en synnedsättning så finns ju inget annat att utgå ifrån eller jämföra med. Så barnet anpassar sig till sin situation och hittar olika sätt och lösningar som fungerar i olika sammanhang. Och jag upplever att barn verkligen är fenomenala på det.
Ja, det kan jag bara instämma i. Men det finns några lite mer övergripande saker som vi har märkt gör skillnad och som sparar på krafterna. Och det första jag tänker på, det handlar om ordning och reda. Och det kan ju låta lite tråkigt och banalt. Men det underlättar väldigt mycket om man har ordning på sina saker. För då slipper man det här med att lägga tid och energi på att leta. Det kan ju handla om att skapa rutiner så att man lägger sakerna på bestämda platser. Pennorna till exempel, de ska alltid tillbaka i en särskild mugg. Nycklar lägger man i en speciell skål. Ficklampan kanske har sin plats i översta lådan och så vidare. Sen bygger det här förstås på att alla som bor i samma hem hjälps åt och gör likadant. Det kan till exempel också hjälpa till för barn att när man lägger fram kläder så ligger de i en viss ordning. Då går det lite lättare och snabbare att klä på sig. Och på tal om det här med ordning och reda så är det faktiskt så att när man tittar i olika miljöer man har hemma så kan det underlätta att man lugnar ner, att inte det blir rörigt. Som till exempel en lekmatta i ett barnrum. Om den är enfärgad så hittar man ju sina saker lite snabbare.
Ja, och det gäller ju även barnböcker, för det är ju bra om det inte är för mycket detaljer i bilderna, för då rör det gärna ihop sig. Och ett annat tips är att tänka på kontraster i olika situationer och även i böcker som jag nyss nämnde. Och det kan ju handla då även handla om färgglada leksaker och att man har ett färgat underlägg när man ritar på ett vitt papper. Eller att man har en mörkare färg på tallriken när man äter ris eller annan ljus mat.
Ja, och det här med att förbereda sig, det är också en väldigt bra sak. Det kan ju handla om att man ska till en ny plats i en ny miljö. Och att man då får möjlighet att besöka den platsen i förväg. Så att barnet eller ungdomen får bekanta sig miljön i lugn och ro. Det gör att det blir en tryggare upplevelse sen. Jag kommer särskilt att tänka på en ungdom som vi känner här på syncentralen. Han berättade för mig att han har en rutin. Alltid när han kommer till en ny plats så skannar han av platsen redan när han kommer dit. Då tittar han, hur ska jag göra när jag tar mig härifrån? Finns det några hållpunkter som man kan haka upp mig på för att hitta utgången till exempel? Och då kan det vara så att han ser att det finns en papperskorg i en korridor eller liknande. Och då vet han att här är man nära utgången. Han kollar också alltid in, var finns toaletten? Då behöver man inte bli orolig när man sen får lite bråttom kanske eller ska söka upp en särskild plats. Då blir det lugnt och tryggt.
Ja, och många gånger handlar det om att komma på och hitta strategier som underlättar för just mig. Hur gör jag till exempel när jag kommer till en ny plats? Ja, det gör det lite enklare för en. Olika förberedelser sparar ju på ens energi och det är viktigt att tänka på det. För det är många personer som berättar för oss att det verkligen tar på krafterna att ha en synnedsättning. Man får ofta anstränga sig väldigt mycket för att hänga med och använda sin synförmåga på ett maximalt sätt. Och man blir trött både i huvudet och i kroppen.
Ja, och då kan man ju fundera på vad man kan göra som förälder för att underlätta. Och då kan man ju tänka att man får hjälpa barnet så att energin räcker över hela dagen. Till exempel när man sysslar med läxläsning hemma på kvällen så kan det vara viktigt att man lägger in en paus. Att man får röra på sig lite och göra någonting fysiskt emellan. Att man blir aktiv med sin kropp. Det gör att ögonen får vila lite grann. Och det gör också att man motverkar stelhet. Så omväxling hjälper till så att man inte blir så trött. Det är bra.
Och då kommer vi delvis in på nästa område. Vi ska ju prata lite mer om aktivitet, kompisar och föräldrar, tänkte jag. Så om vi börjar med aktiviteter, har ni några tankar kring det?
Ja, men det har vi. För när det gäller fritidsaktiviteter så finns det ju många saker som är roliga. Och det är ju svårt att säga att en aktivitet passar bättre än någon annan. För det beror på barnets intresse och vad det tycker är roligt. Och ibland även hur barnets syn är. Ibland kanske också personligheten spelar roll. Några av oss är mer modiga och andra mer försiktiga. Och några av oss har mer spring i benen och andra är mer stillsamma. Men inom vissa områden så kanske man ska tänka ett steg i förväg. Och då tänker jag på olika motorsporter, till exempel go-kart. Det kan ju vara så att några år framåt i tiden kommer kanske träningarna och tävlingarna att vara så fartfyllda så att det inte är säkert att köra utifrån en synnedsättning. Så då kanske man från början ska välja en annan aktivitet, men det är ju såklart olika.
Ja, och när du säger det, då kommer jag att tänka på att vi har träffat flera föräldrar som funderar en del på det här kring körkort och om deras barn kommer att ha möjlighet att ta det. Och det där är en lite komplex fråga. Dels för att barns synutveckling är inte färdig kanske när man börjar fundera kring det här. Och vi vet inte vilket barn eller vilken syn barnet kommer ha när det blir körkortsdags. Och sen så är det ju så att man behöver se 0,5 för att få tillstånd att köra bil.
Mm.
Och det är ju heller inte schysst att låta det här komma som en överraskning för barnet när det närmar sig körkortsålder. Så att det är kanske en fråga man ska diskutera och ta upp lite då och då när barnet växer och utvecklas. Sen är det också så när barn blir äldre så får de också en ökad medvetenhet om sin egen synnedsättning, om vad den faktiskt medför och vad det krävs i trafik.
Mm.
Men det är en svår fråga.
Verkligen, det är det. Och jag tänker man kan ju ha ett motorintresse egentligen utan att själv köra. Och då tänker jag särskilt på en man som vi känner i vuxenteamet som är blind. Och han älskar att meka med bilar och har hittat sätt att göra det. Men ni, utifrån de barn och ungdomar som ni träffar, har ni några exempel på vilka aktiviteter som de håller på med?
Ja då, vi har exempel. Det vi generellt tycker också kunna se det är ju att många sysslar med aktiviteter som man gör på en avgränsad yta. Att det kanske är lite lättare att hantera. Och för att nämna några sådana saker som våra barn och ungdomar gör. Det kan vara att spela instrument till exempel. Sjunga i kör. Simma. Man kan spela en särskild slags fotboll, five-a-side. Där alla spelar med ögonbindel. Kampsporter. Det finns kampsporter också utan slag och sparkar. Ridning kan funka. Och sen är det väldigt många som gillar att gamea, alltså spela spel i datorn.
Ja, jag läste nyligen en artikel i Perspektiv som är Synskadades Riksförbunds tidning. Och det handlade om en blind tjej som nu är vuxen. Hon har tränat judo sedan hon var liten och hon gillar det jättemycket. Och hon menar att träningen har gett henne en större medvetenhet. Och att hon har liksom lärt sig att använda sin kropp och vet var hon har den. Och det har hon ju nytta av i vardagen. Och dessutom har judon gjort så att hon har fått resa runt hela världen och tävla. Och hon har faktiskt varit med i Paralympics flera gånger.
Ja, utifrån det ni berättar så verkar det ju handla om att hitta sin grej och vad man tycker är roligt. Och när ni berättar så kom jag att tänka på en annan sak och det utifrån ett föräldraperspektiv. Jag tänker att man som förälder är rädd om sitt barn och vill skydda det så att det inte skadar sig eller råkar ut för något tråkigt. Och kanske är den känslan ännu starkare hos föräldrar till ett barn som har någon form av funktionsnedsättning och i det här fallet synnedsättning som vi pratar om. Är det något som ni känner igen?
Ja, det blir ju en balans man måste hitta mellan att hjälpa till men inte ta över. Att uppmuntra men inte begränsa. Och det är såklart att man ska stötta sitt barn. Men samtidigt måste det också finnas plats för alla barn att både lyckas och misslyckas lite grann. Och när man har ett barn med synnedsättning då är det viktigt att hjälpa till att upptäcka och förstå omvärlden. Och i det så ingår det också att barnet får prova på olika saker och utforska. Det kan ju innebära att man använder fler sinnen än synen. Känsel, hörsel och lukt. Jag får ofta frågor från föräldrar som är lite oroliga. Och jag minns bland annat en som handlade om att föräldern var orolig för att något skulle hända när barnet ville cykla med sina kamrater. För det är ju viktigt att om möjligt få hänga med kompisarna. Och när vi pratade om det här med cyklingen så kom vi fram till att den vuxna kan göra saker för att underlätta. Man kan ju i förväg visa barnet var behöver man vara extra försiktig och uppmärksam. Det kan också vara så att barnet kanske inte ska vara den kompisen som cyklar först utan att man får lite mer tid att hinna reagera om en kompis cyklar före och banar väg. Sen är det viktigt också då att förklara för kompisarna givetvis så att de kan hjälpa till om det behövs. Sen är det också viktigt att barnet syns tydligt så att andra bilister och trafikanter runt omkring uppmärksammar barnet. Man kan ju ha en färgstarka kläder eller en vimpel på cykeln eller reflexer. Sen är det alltid så att det är upp till föräldrarna att bestämma om det är så att det här är lämpligt att barnet cyklar själv. Man rekommenderar ju egentligen inte att barn cyklar ensamma i trafiken förrän man är uppåt 11-12 års åldern, oavsett om man har synnedsättning eller inte. Och olika miljöer är olika trafiktäta. Så det är mycket att ta hänsyn till. Men
ja,
det är mycket möjligt också.
Ja, men det är det verkligen. Men det var en hel del bra tips där också, Helene. Och även här gäller det ju att fundera och vara lite lösningsorienterad. Vi skulle ju prata lite om kompisar också. Och du var ju inne på det, Helene. Har ni några fler tankar kring det?
Ja, när det gäller yngre barn så är det ju ofta inte så komplicerat. Det är liksom naturligt att barnen är nära varandra när de leker och det blir inte så svårt att hänga med då när man har en synnedsättning. Men när sen barnet kommer upp i skolåldern, då blir kanske lekarna mer rörliga och barnen rör sig över större områden. Och då kan det bli svårt att hänga med på allt. Och kanske behöver då barnet lite extra stöd och tips. Ibland kan det medföra att barnet känner att det inte är precis som alla andra. Och då är det viktigt att berätta för kompisarna och deras föräldrar om synnedsättningen. Och hur den påverkar barnet och vad man tillsammans kan göra för att det ska funka så bra som möjligt. Och det här gäller ju både i skolan och i hemmiljön.
Vad skulle det kunna vara?
Ja, jag tänker att det skulle kunna vara en situation som har med rast att göra i skolan. För när det blir dags att gå på rast så brukar de flesta barn ha ganska bråttom att komma ut och komma igång och leka. Och då är det kanske inte det självklart att barnet som har synnedsättning hinner klä på sig och följa med i samma tempo. Och om man som förälder får veta att det kanske är så det är, då kan man prata lite med läraren. Man kan ju bestämma att kompisarna väntar in varandra till exempel vid en särskild plats på skolgården. Eller så kan man bestämma att rastvakten hjälper barnet med synnedsättning att hitta sina kamrater. Man kan också tänka sig att barnet med synnedsättning får gå en minut tidigare än övriga barn och klä på sig. Så kanske man är med från början. För det är jätteviktigt att man inte känner att man blir utanför.
Ja, det låter som det underlättar väldigt mycket om omgivningen är införstådda med att det här barnet ser annorlunda och även på vilket sätt barnet ser.
Ja, då tänker jag faktiskt som du säger det här att barnet själv är medveten om sin synnedsättning och har egen kunskap om den. Här på syncentralen så brukar vi försöka förklara för barn hur ögat ser ut och hur det hänger ihop med hjärnan att se. Var deras egen synnedsättning sitter någonstans. Och när barn själva får kunskap om sin synnedsättning och sin situation så gör det någonting med barnets självförtroende. För då kan man själv förklara hur det hänger ihop. Och det är en ganska viktig del att kunna förklara varför man inte ser som alla andra.
Ja, och jag tycker det är viktigt också att man vågar prata om sin synnedsättning. Både med föräldrar, med släkten, med kompisar och andra runt omkring en. Och vågar man inte det så kanske man kan få hjälp av en vuxen att ta det första steget. Det här skapar en förståelse för personerna i ens omgivning. Och då blir det också lättare att be om hjälp när man behöver det.
Och min erfarenhet är att de allra flesta människor gärna hjälper till när det är någon som frågar om hjälp. Så jag tror inte att man behöver dra sig för det.
Nej, det håller jag verkligen med om. Och jag vill även passa på att ta upp en annan sak som flera har pratat med mig om. Och det är att det ibland känns jobbigt att inte se på samma sätt som kompisarna. och då liksom inte alltid kunna hänga med i allt de gör. Och jag vill poängtera att det verkligen inte är konstigt att man liksom blir ledsen ibland. Och det måste man få bli. Det är ju alla människor ibland, och jag tror att de flesta av oss känner igen sig i att när man har varit ledsen en stund och kanske pratat lite med någon, så lättar den här ledsenheten lite undan för undan och man mår lite bättre.
Ja, jag tror också att om man inte vill prata om sin synnedsättning, eller kanske om man inte är riktigt medveten om den, då blir det lätt lite så att man känner sig annorlunda och utanför. Och då kanske man själv också drar sig undan lite från kompisar och aktiviteter.
Mm. Och ibland kan det ju faktiskt vara roligt och givande att träffa andra barn och ungdomar som har en synnedsättning. Så jag skulle vilja berätta lite kort om US. Förkortningen står för unga med synnedsättning. Och det är en förening som riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 10-31. Och den här föreningen ordnar träffar, roliga aktiviteter och läger. Och bara för att ge några exempel så har man åkt till ett sommarland, man har haft ridläger, man har fått testa att köra bil inom inhägnat område och man har till och med varit publik vid Melodifestivalen.
Det låter ju jättekul. Men hörni, visst är det även så att ni ibland ordnar så att man kan träffa någon annan med synnedsättning?
Ja, men det stämmer. Det gör vi ibland. Till exempel om barn och ungdomar har någon särskild fråga man funderar lite extra på. Det kan vara, hur är det att plugga på en folkhögskola? Eller kan man jobba som lärare när man har synnedsättning? Eller hur är det att ha en ledarhund? Och vad kan man jobba med? Och lite utifrån det som man funderar över försöker vi hitta om vi har någon person i vår omgivning som har synnedsättning och som kan berätta om sina erfarenheter. Dela med sig lite.
Mm. Jättebra. Och när du säger det så jag vill tipsa också om att det finns några tidigare avsnitt i podden som kanske är intressanta att lyssna på. I avsnitten 29-34, alltså det är ett helt gäng avsnitt där, så delar Jill, Sofie och Frida med sig av sina olika upplevelser och erfarenheter. De berättar om hur det var att gå i skolan och ha en synnedsättning, vad de gjorde efter studenten, hur det var att plugga på folkhögskola och högskola, hur det var att flytta hemifrån och mycket annat. Och sen i ett par ytterligare avsnitt, jag tror det är nummer 17, där berättar Caroline om hur det är att jobba som lärare på högstadiet. Och sen även i 21, där är det också Caroline som berättar om hur det är att ha en synnedsättning och vara småbarnsförälder. Kanske så kan det vara givande för dig som lyssnar att även lyssna på något av de här avsnitten. För många frågor som dyker upp handlar ju om hur det ska bli framöver och i framtiden och vad man kommer att klara. Så det här rekommenderar jag varmt. Och så vill jag säga stort tack till er Cecilia och Helene för att ni har delat med er av tankar och erfarenheter idag. Och välkomna tillbaka får jag också säga i nästa avsnitt.
Tack så mycket.
Tack. Och sist, men absolut inte minst, ett stort tack även till dig som har hittat podden Synsätt och som har lyssnat på avsnittet idag. Vi hörs framöver och ha det så fint till dess.